Jaha, ja. Då har vi varit i Bundestag. Vad var det som hände i debatten, du som förstår språket bättre?
Ja, debatten handlade om kohleausstieg, alltså stiga ut från kolenergin. Och sen såg vi inledningen av ratifieringen av
kvinnoskydds-någonting-någonting.
Ja, Istanbulkonventionen från 2011 har Tyskland äntligen nu klubbat igenom. Eller vi antar att de klubbade igenom det efter att vi hade gått därifrån.
Ja, och så gick vi strax innan det blev dags för debatt om minimilön, vilket nog var tur, för i så fall hade jag bränt en säkring.
För klockan var 21.37 när vi gick, enligt klockan i Bundestag, så de debatterade ju fram till midnatt, tror jag.
Ja, det hände ju i riksdagen också i Sverige.
Men alltså, jag var jättefascinerad, till att börja med ska vi säga. Det här var alltså Bundestags 237:e sittning, tror jag det var. Bundestag, alltså nuvarande Bundestag, finns ju sedan 1949, så att det här är den 18:e valperioden de är inne i.
Just det. Det är ju intressant att se, eller just det, jag har inte en aning. Det du säger stämmer säkert. Men alltså, det är ju väldigt mycket mixed emotions när man är där. Dels så ser du ett pampigt bygge naturligtvis, men det är ju liksom en jobbig miljö med massa liksom vakter och kammarassistenter och saker överallt som håller utkik över alla människor. Jag har ju vistats i en sån miljö i Bryssel och Strasbourg i 5 år, så att jag får så här lite lätt krypande obehagskänslor.
Ja, för oss var det obehagligt, ja. Men för dem nere på golvet, alltså, för man satt ju liksom på läktare ovanför själva plenisalen.
Det är en förfärlig miljö att jobba i också, sånt där.
Men jag tyckte det var jättehäftigt, för att innan så försökte jag läsa på lite vilka som var vilka. Och det var inte så svårt att förstå vem som var president över Bundestag. Det var ju han som fördelade ordet och satt i mitten. Men däremot så var det inte så lätt att förstå vad alla gjorde. Det satt någon där bakom och pysslade med papper och hade ett helt fullt skrivbord. Sen fanns det liksom två värdar eller värdinnor, en man och en kvinna, som gick runt i fina rockar och serverade vatten och plockade upp glas.
Ja, och så stenograferna, inte att förglömma.
Och så sen så satt de ju, alltså till skillnad från den svenska riksdagen, så var ju stolarna snurrbara och satt på någon form av skena, så att de kunde liksom åka fram och tillbaka, alltså bara bakom i själva sitsen som de satt i. Det tyckte jag var ganska häftigt. Det gav ett väldigt sympatiskt intryck.
Ja, det är en modern och välbyggd anläggning. Alltså, vad som är så fascinerande, det är också väldigt mycket mixed emotions. Här har vi då parlamentet i ett land som dels har drabbats av 30-talet och Nazityskland och nazismen och allt det här. Dels ett land som har varit delat och delvis varit under kommunistiskt styre. Och på något sätt så är det ju rätt sympatiskt med en ordnad demokratisk process där man faktiskt bestämmer hur saker och ting ska vara utan att för den saken slå ihjäl varandra eller förtrycka varandra. Men samtidigt så lider ju det här systemet av samma problem som alla andra system, att allting blir mer och mer komplext, mer och mer omfattande, politiken bestämmer mer och mer, och jag får så här lite frostbrytningar som jag alltid får när jag tittar på politiker som håller på att bestämma över folk, därför att systemet samlar ju på sig en väldig massa makt.
Men vad roligt att höra, för att jag tyckte det var tvärtom. Jag gick in dit, för först, jag har aldrig varit i Sveriges riksdag heller, och så gick jag in dit och jag hade jättestora ögon och satt liksom ett leende. Jag tyckte, wow, här sitter man på 15 meters avstånd från talaren och han lägger ut, eller hon lägger ut orden om vad han vill förändra. Och så här är det ju, det finns 630 stycken parlamentsledamöter i Bundestag, vilket är väldigt mycket. Enligt lagen ska det bara finnas 598, men de la till några för det, de jämna ut eller någonting. Men det var ju bara, jag försökte räkna dem, jag kunde räkna till 44-45 stycken. Så det var ju väldigt, väldigt få på plats, och så är det väl i Sveriges riksdag också, antar jag. Men sen tänkte jag på att de alla liksom hade flyttat sig längst fram. Så alla satt längst fram i bänkarna. De hade inte sina speciella platser. Det tyckte jag var jättekult. Så är det väl inte i Sveriges riksdag?
Nej. Och nu pratar jag om saker som jag inte vet någonting om, men det verkade som att dels som att bänkraderna längst fram, där sitter gruppledningar och de som är uppe i debatten. Och sen verkar det ju även som att när man fattar beslut att alla ledamöter inte behöver vara närvarande. För i den här kolfrågan så röstade man ju i vart fall om någonting. Och då var det gruppledarna som berättade hur deras grupper och ledamöter tyckte.
Ja, för att ibland så var det ju att vissa räckte upp handen på ja och vissa räckte upp handen på nej. Men då visste liksom presidenten då att eftersom det bara är Die Linke och Die Grüne som säger nej och både SPD och CDU och CSU säger ja, så blir det ja, för att man vet att alla röstar likadant.
Ja, precis. Vilket ju möjligtvis är att underskatta ledamöternas självständighet en smula.
Jo, men det är också så att nästan alla frågor bereds ju av utskott. Och så kommer utskottet fram till hur man ska rösta. Och då har de ju liksom redan bestämt. Jag såg till exempel att i den här kvinnovåldsdebatten som började, den som vi lämnade, där hade utskottet kommit fram till dels ett huvudbeslut som var att de skulle anta. Och då är ju liksom alla med på det. Och då röstar de ju så som utskottet har föreslagit. Men sen hade Die Linke, alltså vänstern, i själva utskottet, det här läste jag på innan vi gick dit, de hade begärt att det skulle vidtas ytterligare åtgärder. Till exempel att det skulle byggas upp till 11 000 kvinnohem, alltså för utsatta kvinnor i Tyskland, istället för de 6 000 som finns idag. Och där hade alla andra partier protesterat och därför var det bara Die Linke som tyckte så, och då röstades inte det igenom. Det skulle bli punkt B då i den här topp 16, som, alltså dagsordningspunkterna kallas nämligen topp.
Men så där är det ju också, så där är ju väldigt många länder att vänstern kan föreslå hur mycket gratis godis till folk som helst, därför att de kommer ändå aldrig sitta i en position igen där de behöver ta ansvar för sina förslag.
Okej, så de kan säga, for the record, vi ville ha 11 000 kvinnor.
12 000, 13 000, 15 000. Kör på. De är totalt oansvariga. Och så kan de inte räkna heller.
Men det gäller väl alla småpartier i så fall?
Ja, det gäller ju speciellt vänsterpartierna, eftersom de i större delen av Västeuropa är utestängda från egentlig makt. De sitter väl i regeringen någon enstaka gång i Italien och sånt där, men normalt sett så är ju vänstern inte med i maktapparaten.
Nu kan jag också berätta att ni som har varit i Berlin och varit i riksdagen, ni vet att tidigare, förra om åren, före terrorhot och sånt, då var det bara en enda lång kö på 200-300 meter nästan. Man kunde stå i två timmar i den kön och så gick man dit spontant och man visade inte lägg eller någonting och det var gratis att gå in. Nu har de ändrat det där. Man måste föranmäla sig. Jag anmälde oss för kanske 5 veckor sedan eller någonting. Men det var ju för att det var en plenarsittning vi ville gå på också. Annars går det snabbare. Och så är det ju baracker då, fula baracker framför den fina riksdagsbyggnaden där man går in, man visar liksom ett brev då som jag var gruppledaren för mig och Hax. Och så visar vi våra pass och så pratar vakterna i walkie-talkie. Så när vi stod vid någon dörr där så säger en kvinna i walkie-talkie, ja, position 8, 2 personer. Och det var Hax och jag då.
Väldigt tyst.
Och man går igenom metalldetektorer, man blir liksom kroppsskannad. Nej, inte kroppsskannad, men alltså att det kom ju en kille där och drog en metalldetektor längs hela min kropp och typ kroppsvisiterade mig. Och jag fick ju vi fick ju inte ta med oss bandspelaren, eller vad man ska säga, tonträger, alltså den här inspelningsutrustningen till riksdagen överhuvudtaget. Kameror fick vi ta med oss, men vi fick inte ta med dem in i plenarsalen. Där fick man inte ha någonting. Och mobiltelefonen var tvungen att vara avstängd. Det kan man ju förstå i och för sig.
Och skolklassen som omgav oss på läktaren var tvungen att sitta raka i ryggen. Annars åker de ut.
Ja, de fick en åthutning av värdinnan där som lotsade in oss. För det var ju så här, både före och efter oss, alltså Hax och jag hamnade ju mitt i en nionde klass, tror jag det var, tysk nionde klass. Och det roliga är att du sa ju, Hax, när vi hade lämnat, för de satt ju kvar längre än vi gjorde. Och då sa du, ja, nu har en klass tappat tron på demokratin för evigt. Vad menade du med det?
Alltså, det var ju så synnerligen uppenbart att rätt många av de här ungarna var dödligt uttråkade. Ibland så blir jag nästan lite avundsjuk på människor som inte bryr sig om politik. Men alltså, vad de här ungarna upplevde, det var ju liksom, ja, man såg liksom fernissan på den demokratiska processen. Men samtidigt så bedövade man ju dem genom den tröghet och den långtråkighet som kännetecknar den demokratiska processen. Nu är jag i och för sig för att demokratiska beslut ska fattas långsamt och med eftertanke. Men jag tror att ett sånt här besök för de flesta av de här ungarna, det kändes ju som mer som att de var utsatta för ett straff än för ett roligt studiebesök.
Men så fick de ju kupolbesöket som grädden på moset då, så att säga, eller som kompensation för den tråkiga plenarsittningen. Men jag måste säga att jag förstod inte riktigt vad du menade, för jag tänkte så här, tänk att vara 15 år och få gå på det här och få se hur makten skipas. Alltså jag tyckte att det var jättehäftigt, men det kanske jag inte skulle tycka när jag var 15.
Det finns ju säkert vissa av dem.
Var inte du 10 år när du gick till Sveriges riksdag med en bandspelare?
Så jag skulle säga det finns ju säkert vissa av dem som är intresserade. Själv minns jag när jag någonstans när jag gick i grundskolan var uppe i Stockholm med mamma, hälsade på moster, och så åkte vi till World Import där jag köpte mig en kassettbandspelare, vilket var något oerhört exklusivt på den tiden. Och sen så gick jag till riksdagen som då låg vid Sergels torg och satt och bandade en debatt. Så att jag har varit skadad från början, kan man väl säga.
Men i alla fall, riksdagskupolen, den ska man ju besöka om man är i Berlin. Så här, när man bor i Berlin så får man hela tiden höra från svenskar som ska hit. Vad ska jag se i Berlin? Och jag hatar sånt där. Det var likadant när jag bodde i Prag. Alla ska, vad fan, googla kan man göra idag. Men det jag faktiskt alltid säger, det är att åka upp i riksdagskupolen. För det är ändå ett sånt här litet doldistips. Det är liksom inte som Fernsehturm eller något sånt.
Gärna som vi gjorde nu framåt skymningen, för då är liksom vansinnigt vackert över Berlin. Försök tajma in kupolen lagom till solnedgången.
Ja, vi var lite för sena skulle jag säga, men det var ändå
lite
fint.
För sena för solnedgången, men det var en väldigt fin skymning där uppe. Och sen så kan man ju då dessutom tillägga att om man ändå tar sig upp på taket på riksdagsbyggnaden, så finns det faktiskt också ett lite trevligt, eller trevligt vet jag inte, men vi var aldrig inne där, men det finns ett café uppe på taket som såg i vart fall trovärdigt ut.
Jo, jag märkte att du la märke till det direkt.
Ja. Men alltså det är ju ändå lite rörande om man betänker dels det här landets historia, dels den här byggnadens historia. Och den stod ju utblåst väldigt länge, och det var först efter att hela Tyskland blev en demokratisk enhet som man fixade till det. Och det är ju intressant.
Vad menar du med det?
Ja, alltså det var ju i princip bara ett tomt skal innan.
Innan vad?
Ja, innan sammanslagningen.
Ja, du menar under den tiden som det var Västtyskland och Östtyskland, ja, och västtyska Bundestag hette det väl då också, antar jag, men det låg i Bonn.
I Bonn, ja. Och de här, alltså det är ju väldigt liksom mycket historiska vingslag. Jag smet iväg på muggen och upptäckte på vägen dit skotthål i stenväggarna på ett ställe. Så att ja, det är historiens vingslag.
Ja, och sen promenerade jag och Hax längs Unter den Linden. Och vi skulle gå till Hax favoritrestaurang Dressler, Brasserie Dressler. Men det hade slagit igen.
Ja, eller det verkar ha flyttat till Kurfürstendamm. Vilket jag i och för sig borde förstå, eftersom jag även har varit på Dresslers nya restaurang på Kurfürstendamm. Men man kan inte ha hjärnan med sig alla dagar.
Så nu sitter vi på Der Alte Berlin. Nej. Nästa. Ja, Der Alte Berliner eller någonting. Och nu har vi redan druckit en halv stor öl här som jag inte vet vad den kostar. Men...
sen blir det dags att promenera hem genom Berlinnatten. Berlin är en väldigt trevlig, promenadvänlig stad, får jag säga. Åtminstone när det är fint väder.
Det är synd att vi har så olika tempo, för att du går väldigt långsamt.
Jag och en del av mina bekanta, vi skrider fram mycket långsamt, och så tittar vi på allt. Och så tar vi bilder på allt. Och så stannar vi alla gathörn och diskuterar åt vilket håll som verkar mest spännande att gå. Vilket driver Karl till vansinne. Karl vill fram snabbt. Karl är rationell.
Ja, det stämmer nog. Eller i normal takt. Inte i sån här jättelångsam takt. Hur som helst... Det här är bara lite improviserad inspelning, men är det något vi vill tillägga? Alltså, jag var superfascinerad av Riksan. Jag vill gå dit igen. Du ville ju gå. Du tittade på mig och sa, nu börjar de... Ja, vad sa du? Det är lite...
Substanslöst.
Och alltså, man kan ju läsa på innan och se vad de...
Men samtidigt, det är hemska ju att ungarna som kommer dit tittar på debatten om omröstningen i kammaren. Och så tror de att det är där saker och ting bestäms. Men det är det ju inte. Utan som vanligt, precis i princip alla västliga demokratiska församlingar, så fattas ju besluten på helt andra ställen bakom stängda dörrar.
Okej, men nu kommer vi in på något viktigt. Och det är lite det här jag är ute efter också. Att man undrar ju liksom, alltså just det här, och just när ungdomarna ser det där också, och när jag såg det, att presidenten säger liksom, jaha, vilka röstar för det här, vilka röstar mot det här, och så har ett utskott redan bestämt det. Och det var ju precis likadant i Sveriges riksdag, för jag kommer ihåg när jag för en gångs skull, alltså bara för några år sedan, började intressera mig för processen där, och fattade liksom vad utskotten gör, att de är tillsatta av riksdagen och liksom för att råda hur ledamöterna ska rösta, eftersom varje enskild ledamot kan inte sätta sig in i alla frågor, så blev jag också lite uppgiven, för att då röstade Sveriges riksdag genom acklamation, och anledningen till att jag vet det här, det är för att det handlade just om Maria Abrahamssons motion om barnporr, att den inte ska innefatta tecknat material. Och då röstade hela Sveriges riksdag emot det, för att det var liksom det som ett utskott hade föreslagit, och så hade de bakat in den motionen tillsammans med typ 17 andra motioner som de också röstade emot. Jag tyckte det var lite oseriöst, ärligt talat.
Det händer ju i princip aldrig att någon enskild riksdagsledamots motioner bifalles.
Men det är jättehemskt. Så du menar alltså att verkligheten, det är att det är regeringens propositioner som godkänns, eller vadå?
Det här är teater. Regeringen lägger propositioner. Riksdagsmän och riksdagsgrupper kan lägga motioner. Man gör upp i utskotten så att allting är klappat och klart när man kommer till kammaren. Även om det debatteras där. Men sen så finns det ju en oerhört lång process innan med alla inblandade särintressen och lobbygrupper och gud vet vad som ska in och peta i processen. Vilket normalt sett sker bakom lyckta dörrar. Dels när olika särintressen försöker påverka riksdagsledamöterna, men framförallt när olika särintressen försöker påverka de olika tjänstemännen i departementen, som ju de som skriver förslagen.
Okej, så parlamentarism överlag i alla länder är alltså bara ett spel för gallerierna?
Nej, inte riktigt. Parlamenten kan ha tänder, men det förutsätter ju i så fall att det finns en fungerande opposition, och att man inte gör som i Sverige där man i samband med decemberöverenskommelsen beslutade att tappa bort riksdagens makt. Jag menar, innan decemberöverenskommelsen i Sverige så hade allting fortsatt utan decemberöverenskommelsen, så hade ju regeringen fallit därför att den inte har tillräckligt stöd i riksdagen. Nu visar det sig tyvärr att den svenska oppositionen abdikerade från sitt uppdrag. Vilket innebär att vi lever med en regering som ändå lyckas driva igenom en politik som riksdagen, om den vill, skulle kunna fälla vilket ögonblick som helst. Så att för att demokratin ska fungera och för att det inte ska vara bara liksom ett tomt skådespel, så måste det ju faktiskt också finnas liksom en vass politisk debatt och en opposition som vill opponera.
Okej, okay, så det finns vissa poänger med demokratin.
Ja, men jag menar, vad fan. Alltså, nu tycker jag ju att den politiska demokratin sväller alldeles för mycket och har alldeles för mycket inflytande, därför att det finns väldigt mycket saker som människor skulle kunna bestämma bättre på egen hand, istället för att politiker styr och ställer över saker och ting. Men det sagt, så är ju då demokratin det sätt vi har för att bestämma hur det ska vara i ett samhälle, utan att det för den sakens skull behöver bli blod på gatorna. Så att i den meningen så är det ju viktigt att vi har ett demokratiskt system. Men sen kan man naturligtvis fylla demokratin mer än vad man gör i de flesta västländer, speciellt Sverige idag. Jag menar, demokratin är så väldigt mycket mer än 51% i riksdagen. Demokratin är respekt för politiska minoriteter. Demokrati är delaktighet och insyn och massa sådana saker, där de flesta västländer idag rör sig i fel riktning. Där man minskar insynen, där man minskar delaktigheten, där man gör det svårare för vanliga medborgare att förstå vad som händer. Och det gör det svårare för vanligt folk att påverka vad som händer. Demokratin är väl viktig, men den skulle behöva reformeras och revitaliseras.
Ja, men visst är det så. För att känslan är ju att som ideal så är ju demokratin och parlamentarismen ganska bra. Men som du säger, det rör sig åt fel riktning och vi är så långt ifrån det där idealet. Jag håller med dig lite grann där om att man blev lite demoraliserad av att se de där 45 bundestagsledamöterna sitta där. Och dessutom, de satt ju och tog selfies och kramade om varandra. Och det var ett jävla liv. De hade någon liten telefon som de kunde dra upp ur bänken de hade framför sig. Och jag vet inte vad de gjorde med det. Om de ringde in ett glas vatten eller någonting.
Ja, de kanske behöver kontakta sina assistenter och sådär. Nej, men alltså, man får ju inte luras och tro att demokratin bara är plenum i parlamentet, utan demokrati är så oerhört mycket mer och det innefattar även saker som maktdelning, att man skiljer på den lagstiftande, verkställande och dömande makten, vilket Sverige för övrigt är dåligt på. Det innefattar en stark respekt för våra medborgerliga fri- och rättigheter, vilket är ett annat exempel på ett område som går åt fel håll idag, där man inskränker yttrandefriheten, vilket vi tjatar om i podden hela tiden, och där man inskränker de medborgerliga fri- och rättigheterna, till exempel i namn av jakt på terrorismen eller fildelare eller runkpellare eller någonting annat.
Hur svårt är det att bli riksdagsledamot, tror du, i Sverige eller bundestagsledamot i Tyskland?
Om man ger sig fan på det, så är det inte svårt alls.
Menar du det? För att jag har alltid tänkt att det där är väl det politiska spelet. Du måste ha varit med i typ Luff sen du var tonåring.
Ja, det finns väl tre vägar. Dels kan man liksom gå den långa vägen via ungdomsförbundet och långsamt mygla sig fram. Bandar vi?
Vi bandar.
Vi byter kort. Vad var vi? Vi pratade om fri- och rättigheter, tror jag. Jo, men alltså, ett sista benet, om man ska nämna där, det är ju då att man verkligen måste respektera våra medborgerliga fri- och rättigheter, som till exempel yttrandefrihet. Man kan inte hålla på och inskränka det fria ordet och inskränka rättssäkerheten och så här i namn av det ena eller det andra. Ja.
Okej. Var det något mer du ville säga om det?
Nej. Däremot så blev jag lite full i skratt eftersom vi inte fick använda bandaren i kammaren. Dels så undrar jag ju varför. Därför att det kan ju knappast vara bara något fel att banda vad de folkvalda säger.
Jag fattar inte heller det. Och dessutom så är det ju så att allting som sägs där läggs ju ut på deras egen tv-kanal på bundestag.de.
Ja, precis. Det är mycket märkligt.
Man fick ju inte ens fotografera.
Nej.
Okej, det kanske berodde på att de inte ville att man skulle störa.
Ja. Jo, för att då bränner folk komma så blixtar och sådär, antar jag.
Okej. Okay. Vi fick också göra en varsin liten öl till här. Vi kunde bara beställa liten för de kommer stänga snart.
Just det. Men dricka små öl är inte det sämsta för de behåller kolsyran bättre.
Skål, Hax.
Skål. Ah, som Alten Jodler.
Hur går det med din tyska, Hax?
Just nu har jag väl inte haft så jättemycket motivation plus att jag, liksom så, att jag sitter hemma och skriver hela dagarna.
Vad skriver du på?
Jag skriver på min bokjävel och jag skriver på bloggarna, min egen och 50 juli och Mårtensson och lite av varje.
Har du slutat skriva för nyheter idag?
Jag vill att jag ska skriva någonting som åtminstone liknar ledare eller debatttexter igen, så att jag ska försöka ta mig samman och göra det. Det behövs lite frihetliga tankar där.
Jag följer ju svenska media och jag måste säga att när man läser en massa krönikor i de olika dagstidningarna, allt är så ointressant. Det är så mycket tyckande. Man ska hålla sig till substans, för tiden man har för att läsa sånt här är begränsad.
Ja, man ska tillföra saklig information, tycker jag. Jag tycker att man ska formulera, när jag bloggar så tycker jag att man ska formulera sig så kortfattat som möjligt men inte kortare. Man ska utgå från att läsarna och lyssnarna, de är intelligenta men de har inte all sakinformation, så den får man ofta tillföra. Vilket ofta gör texterna lite längre, men man ska ändå försöka göra det så kort som möjligt. Därför att man ska respektera andra människors tid.
Men Hax, här kommer en lite personlig fråga. Men du är ju aktivist, för du har sysslat med de här frågorna länge och du har skrivit mycket om det. Och ibland upprepar du dig, för det är det man gör som aktivist. Blir du aldrig trött på de här frågorna?
Oändligt trött kan jag bli på dem. Men jag har ju varit med i det här tillräckligt länge för att veta att det finns några sätt för att vinna. Ett av dem är att tjata och aldrig någonsin ge sig. Vilket är vad jag tror bland annat har förändrat positionerna till exempel i den svenska drogdebatten. Sen kan man naturligtvis när det brinner till starta stora kampanjer för att försöka få ett parlament eller Europaparlamentet eller någonting annat att i sista minuten stoppa något omdömeslöst förslag. Och då är det ju mer volym och liksom få alla på benen samtidigt och få folk att aktivera sig och protestera. Men i det långa loppet så är det tjat. Man kan bli så oändligt jävla trött på sakerna själv. Men då ska man veta att att tjata är ett sätt att föra frågan framåt. Och för många andra människor så är det ju inte tjat. Och naturligtvis för de som följer varje dag så kan de säga att han skriver om det igen. Men de flesta människor följer inte olika skribenter varje dag. Utan oftast så är det, det som kommer en nyhet för dem. Jag menar, om jag säger Hakelius, säger vi. Jag följer inte honom varje dag. Och jag skulle inte veta om han upprepade sig, utan istället skulle det vara en nyhet för mig och nya fina argument som tillfördes. Så att ja, det ligger ett värde i att tjata.
Ja, jag kanske också tjatar på mitt sätt med mina frågor, vad vet jag. Men jag vet inte, att vara aktivist, är inte det att vara optimist egentligen?
Man blir ju väldigt, väldigt lätt cyniker.
Men jag tycker att jag är cynikern av oss. Jag tycker att jag är pessimisten och analytikern, medan du är aktivisten och optimisten som tror att det hjälper att tjata.
Jag tror att det hjälper att tjata, men jag är nog egentligen väldigt cynisk när det gäller hur det går till när det lagas politik.
Ja, respekt säger jag. Det är imponerande.
Ja, det ska bli skönt med en paus.
Ja, Hack syftar här på att han ska in i fängelse.
För någonting jag inte har gjort. Jag betalade inte skatt.
Ja, just det. Nej, men du måste ju följa lagarna. Det tycker jag man ska göra.
Reglerna ska gälla lika för alla. Alla ska vara lika inför lagen.
Jag tycker det låter jättetrevligt. Tänk att slippa ljudet från trafiken i Berlin. Du kan koncentrera dig på att läsa böcker.
Och jag kommer inte ha tillgång till internet och jag kommer att vara hänvisad till statsmedia och mainstreammedia för mina nyheter. Jag kommer att bli tokig, men det ordnar sig.
Har du läst Sven Delblancs bok Eremiten? Nej, förlåt. Eremitkräftan?
Nej, berätta.
Ja, den, jag kan tänka mig att du gillar den, för att den handlar lite om att människan egentligen inte vill ha frihet. Ja, förlåt, fast det vill väl du.
Men det stämmer ju liksom. Människors fruktan för frihet ska inte underskattas. Många människor tycker om att bli tillsagda om vad de ska göra och vad de ska tycka. Så att det är absolut en faktor i spelet.
Jag läste den när jag var 19, kan jag säga, så att jag kommer inte ihåg så jättemycket. Men den gjorde starka intryck. Alltså Sven Delblanc är väldigt bra.
Jag kan ladda ner den. Om någon låter mig ha min e-bokläsare med mig, så kommer jag ha med mig 500 böcker.
Jag tycker det låter underbart. Ett års fängelse. Jag tror att vi är många som skulle behöva ha ett år utan internet.
Alltså problemet med fängelsestraff när det gäller icke-våldsamma brott, alltså människor som inte har skadat någon annan individ eller stulit från någon annan individ, tycker jag i och sig är lite kontraproduktiva, för att det innebär att man tar människor som normalt sett har en ordnad miljö och så gör man dem bostadslösa och arbetslösa. Och sen släpper man ut dem efter något år. Jag vet inte om det är så jävla konstruktivt. Farliga människor ska naturligtvis låsas in, men jag vet inte om det är så jävla smart när det gäller människor som är fällda för brott mot staten.
Ja, det tycker jag. Rätt ska vara rätt.
Ja, men alltså de som har begått brott mot staten, de kan väl snarast definieras som att de har varit olydiga i någon mening, eller?
Ja, men då måste du få ditt straff, och det är fängelse.
Ja. Vad fan liksom. Hade de velat straffa mig, så hade de liksom kunnat hitta på betydligt.
Men, fan. Jo, men nu ett
skicka mig på meditationsläger.
Ja, men alla lider väl olika av olika saker, men nu har vi bestämt att det är fängelse, det är frihetsberövande som är ett straff för alla, och om man då råkar njuta av det så...
Nej, jag ser fram emot det. Jag kommer få tid att, förhoppningsvis få tid att läsa och meditera och träffa intressanta människor.
Okej, okay, och därmed måste jag säga att jag tycker vi avslutar det här specialavsnittet av 5 juli-podden.
Ja, skål på er.
Skål, och vi hörs om en vecka. Hej.
Oh, det är god.